Viaplay F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, när det nu är racevecka igen. Vi har ju faktiskt haft en ledig helg, minsann, och det var ju ett tag sedan. Vi ska prata Rysslands Grand Prix förstås, som står för dörren då i Sochi. Men vi ska också prata silly season. Det börjar dra ihop sig nu för att liksom se vilka luckor som finns, vilka som troligen blir kvar, vilka som eventuellt lämnar och hela den biten. Vi ska gå igenom bilmärkena som marknadsför sig i Formel 1 och lite grann hur de ser ut på banan, men också hur de känns som varumärke, alltså som vanliga bilar. Vad tycker man om dem? Det är lite kul att gå igenom de vi har som finns med i Formel 1 just nu. Vi ska prata där med fans för att det verkar bli möjlighet att gå på race nu. De här avslutande 8 som är kvar, utom ett av dem, nämligen det i Abu Dhabi som har sagt sig ha ett stängt event. Jag ska försöka sammanfatta Hamiltons karriär på 44 sekunder. Det är ju hans startnummer, så det var väl rimligt. Och sen som sagt då en hel del prat om Rysslands Grand Prix. God förmiddag, Erik Stenborg.
God förmiddag.
Allt under kontroll, hoppas jag.
Ja, men jag tycker det. Det var lite skönt där med en mellanvecka. Då hade vi bara Le Mans liksom, och lite MotoGP och V8 Supercars och sånt där.
Jag kan säga att jag hade inte någon lugn helg. Var ju
karriärcup hade vi.
Just det, karriärcup på Anderstorp, och sen rundade jag av det hela då med en drygt fyra timmar lång direktsändning då, när vi tog Le Mans 24 timmars i mål, vilket var kul. Jag tycker det var roligt med Le Mans. Att det blev av till att börja med, att det liksom var lite action ändå de här sista timmarna, och hände lite grejer till slut. Sen att Toyota vann, det var väl ingen skräll i och för sig.
Nej, det kan man inte säga riktigt. Men de hade ju lite fight om det. Alltså, det var inte topp två.
Nej, de fick ju kriga för det, men det hängde ihop med turbobyte på den ena bilen då, som halkade efter lite grann, och sen hade den svårt att komma tillbaka. Nu fick den ju tredjeplatsen lite grann till skänks då, när en av Rebellion-bilarna fick problem med koppling bland annat då, och det stökade för dem på de avslutande depåstoppen. Så att men det var som sagt lite drama och några krascher där sista timmen, och ja, men det hände lite grejer som sagt när vi satt där.
Mm. Du, hur är det med de här hypercar-reglementet som skulle komma in?
Ja, det är väl på gång till 22, om jag har förstått saken rätt. Och det senaste tillskottet av de som har bestämt sig för att köra hypercar, det är ju Peugeot som kommer tillbaka. Och det ska ju bli kul att se vad de kan göra. Alpine ska ju satsa lite grann extra nu. Alpine verkar ju, och det vill säga Renaults performance-märke då, verkar ju vara någonting som Renault rent generellt nu vill försöka lansera lite hårdare då, eftersom Formel 1-teamet kommer att byta namn till Alpine och hela den biten. Va? Så att det känns lite som om de håller på att ta ett rejält omtag nu och försöker lyfta upp just det varumärket ordentligt.
Mm. Och hypercar-reglementet, det är väl, vad ska man säga, det kommer inte vara vanliga bilar, men det är... Man liksom tar ett steg bort ifrån de här prototypklasserna.
Just det. Det ska ju vara en bil som faktiskt finns i produktion då, även om man inte gör speciellt många av dem då. Och Aston Martin var ju faktiskt inblandade också med sin Valkyrie då, men de har ju dragit sig ur den där satsningen, så att den verkar inte bli kvar. Nu har ju Aston Martin kört då i GT-klassen istället, och det är väl, jag vet faktiskt inte om de kommer att hänga kvar med den bilen så småningom då. Men vi får väl se lite grann hur många bilar det blir i det där reglementet. Toyota håller ju på att utveckla den, vet jag, och det kommer säkert någon mer som kommer att ge sig på. Varför inte Ferrari? Nu när de måste dra ner på sin verksamhet i Formel 1. Så då har de ju lite utrymme att göra en sån satsning också.
Mm.
Porsche vet jag faktiskt inte om de tänker göra någon hypercar. Det tror jag inte.
Nej, men jag tror att liksom lockelsen med det här att de inför det är väl att det ska vara lite mera... För de här jätteavancerade hybridprototyperna är väl... Att man bara tar ett steg... Det ska vara lite mera... Du vet, race on Sunday by on Monday kanske man inte gör med en hypercar, men ändå, det ska väl ändå vara likna lite mer.
Det ska väl finnas en riktig top of the line bil, men framförallt så är jag, tycker jag, är kul med LMP2-bilarna som är den riktigt roliga klassen i Le Mans just nu då. Och sen att man kör GT då, men där har jag aldrig förstått varför man har en speciell GT, ett speciellt GT-reglement när GT3 finns till exempel. Det finns ju många fler GT3-bilar, man hade ju större potential då att få till ett starkt startfält om man hade kört GT3-reglementen, men vi får se lite grann vad som händer runt Le Mans. Det är inte mitt expertområde, ska jag väl tillägga.
Nej. Och inte den här poddens heller. Ska vi istället prata lite silly season?
Ja, varför inte? Det låter ju himla kul. Och du tog ju på dig då att placera de som är klara och även tänka till lite grann kring de platser som inte är klara. Och du har gjort en form av lista här.
Mm, jag har gjort det. Och sen så tänker jag, det är mer som en bas. Och så får vi diskutera det där utifrån vad vi tror och vad vi vet och vad vi har på känn. Mm. Så att Ferrari är klara. Leclerc och Carlos Sainz kommer ansluta till teamet 2021. Aston Martin, som Racing Point byter namn till, kommer köra Stroll och Sebastian Vettel. Det blir klart för en vecka eller två sedan. Sen har vi McLaren som kör med Lando Norris och Daniel Ricciardo som flyttar över från Renault. Hans plats i Renault tas av Fernando Alonso, och de kommer byta namn som sagt till Alpine, och Esteban Ocon är kvar där även 2021. Sen har vi Williams som kör vidare med George Russell och Nicolas Latifi.
Det är bekräftat nu alltså.
Ja, enligt andra plattformar så är de en färdig lineup.
Okej. Okay.
Cool. Men jag tycker alltid Williams har varit lite så här, men jag har ingen aning liksom. Så, och sen så helt plötsligt så kör de bara vidare. Det blir liksom sällan några tydliga announcements där, tycker jag. Men jag går på vad andra säger.
Just det, det är lika bra, kan vi skylla på dem.
Precis. Och sen så har vi Red Bull som har klart med Verstappen. Men då har vi deras, det kan vi ta som början, att jag tror att Alexander Albon blir kvar där till 2021.
Okej. Okay. Det förekom ju vissa spanska medieuppgifter om att Sergio Perez skulle kunna vara aktuell för den här platsen då, bredvid Max Verstappen i Red Bull till nästa år. Men det är många som har menat att det var inte det en möjlighet för Perez. Men jag har hela tiden hävdat att nej, det är det inte. För att de jobbar inte så i Red Bull helt enkelt då. Det är ju någonting som vi har sett genom åren, att det har funnits luckor att plocka in utomstående förare, men de har aldrig gjort det. Och den senaste som inte tillhörde juniorprogrammet fullt ut var ju faktiskt Max Verstappen när han kom in, och han kom in av helt andra skäl. Så att, jag tror att det är ett otroligt långskott med Sergio Perez där, även om det nu förekommer uppgifter i spansk media om just detta då. Mm.
Mig veteligen så är den enda som har liksom tagits in från ett annat team som inte är Red Bull, det är Mark Webber.
Ja, precis.
Sen så David Coulthard körde där också, som har kört i ett annat team och sådär, men det var ju precis i början. Det var ju 2005.
Man var ju tvungen att ha någonting att stoppa precis i bilen då inledningsvis där. Så att det håller jag med om. Nej, jag tror faktiskt också att Max Verstappen och Alex Albon, som det ser ut just nu då, får förtroendet båda två. Verstappen som sagt klar då, men Albon får fortsätta köra vidare i teamet även nästkommande säsong då. Just för att de behöver testa att få lite kontinuitet i den andra bilen. För det är ju det som har saknats, känns det som, för de som har provat dittills. De behöver åka där länge helt enkelt för att komma in i den här knepiga bilen de har. Och nu är det ju ett år till med samma bil. Och ska de då återigen stoppa in en ny förare i bilen som ska lära sig den här bilen då, så tror jag inte att man tjänar någonting på det, ärligt talat. Va? Och det är ju samma om man pratar om att flytta upp Pierre Gasly igen, så tror jag inte man gör det helt enkelt, för att honom har man redan testat.
Ja, exakt. Och då, i övrigt har de ingen. De två förarna i Alfa Tauri som skulle kunna vara liksom aktuella, båda har fått prova. Mm. Så varför inte liksom köra vidare? För Albon gör inget dåligt jobb. Sen så gör han inte lika bra jobb som Verstappen, men de sätter inte in en sprillans ny rookie där. Nej. Direkt. Ja. Det är liksom pointless.
Jag såg siffror från, jag tror det var Andrew Benson på BBC, hade tittat lite grann på diffen i kvalfart generellt, alltså ett snitt. Och där låg Albon en halv sekund ifrån Max Verstappen i snitt, och det är trots allt rätt mycket, va? Men kan de täppa den luckan lite grann och hjälpa Albon att täppa den luckan, så börjar de ju få ett paket där båda faktiskt tar stora poäng och kan eventuellt då på sikt börja störa Mercedes lite grann där framme. Albon tog ju sin första pallplats senast, och det hjälper ju till naturligtvis också då i att få förnyat förtroende.
Alfa Tauri då, så har de ju i år Pierre Gasly och Danny Kvyat. Och jag tror att Kvyat, det är dags för honom att lämna Formel 1.
Igen.
Tror jag. Mm, det tror jag.
Ja,
denna gång för gott.
Det är väl mycket som talar för det, kan jag också tycka. Och du föreslår ju då japanske Tsunoda då, Yuki Tsunoda, att han får ta steget upp. Och det är också en mycket, mycket sannolik utveckling då, med tanke på att han går rätt så bra, eller gick i alla fall väldigt bra i F2. Nu har han haft lite trögare där på slutet, men Jag tror han behöver bli femma i mästerskapet i år för att få ihop superlicenspoäng. Och han är ju redan lovad testkörning i Abu Dhabi, den här endagstesten som han har efter sista VM-deltävlingen. Så att Tsunoda är i pole position där för att ta steget upp.
Ja, och all logik säger det också, för att det är just det här problematiken att snittåldern i Alfa Tauri är högre än i Red Bull. Sen så är kanske inte Alfa Tauri lika mycket ett juniorteam liksom uttalat att så här, det här är först går det dit, sen går det dit. Men jag tror fortfarande att den liksom formen finns kvar. Mm. Och då tänker jag med Gasly, han har ju liksom mördat Kvyat egentligen, och sen så dessutom då så vill ju Honda såklart ha en japan.
Jag tänkte just komma till det. Det är ju oerhört viktigt för dem nu att få in en japan då. Och när man nu äntligen har en hyggligt stor talang, så varför inte ge honom chansen då? Och med tanke på att de ändå bidrar rätt mycket till Red Bulls båda teams satsning, så känns det som en rimlig utveckling.
Mm. Då går vi vidare till Alfa Romeo då. Och där tror jag att Kimi Räikkönen, om han vill, så får han gärna stanna kvar.
Det är upp till honom alltså.
Jag tror det.
Mm.
Ah, alltså, det är väl aldrig upp till en enskild person, men jag tror att de är inte missnöjda med honom, och om han vill köra kvar så får han det.
Det tror faktiskt jag också. Han har så pass gott anseende där, och han gör verkligen inget dåligt jobb, Kimi Räikkönen. Han kämpar ju nu med bristfälligt material, så är det ju i huvudsak motorn då som Alfa Romeo då tvingas köra med under året här, och det gäller bara att hålla gnistan igång hos Kimi Räikkönen, så kommer han att bidra oerhört mycket till teamets väl och ve rent allmänt, va? Och speciellt med tanke på den du tror kommer att ta plats bredvid.
Ja, men det är så här, om Räikkönen då inte vill stanna kvar, han känner sig mätt, han orkar inte liksom tävla om en 12:e plats ett år till, för det är väl av allt att döma så kommer det se ganska likt ut nästa år i alla fall.
Kanske.
Men av allt att döma. Håll med mig om den.
Ja, jag håller med. Men grejen är att Ferrari håller ju på och bygger en ny motor till nästa år. Och den kan ju vara avsevärt mycket bättre. Mm. Och då kan det ju se betydligt ljusare ut för de här teamen. Va? Det är ju det är bara det.
Och det talar för Räikkönen.
Precis, det talar för att han hänger kvar. Ja, precis.
Men gör han inte det, så tror jag att Alfa Romeo är ju sån som kommer hoppa på Sergio Perez.
Mm. Det är inte heller orimligt med tanke på att han dels är... Han är unik, sa vi inte det förra veckan. Han är unik i det avseendet att han är både ekonomiskt stadd i kassan i form av bra sponsorstöd, men också en väldigt snabb förare.
Och välrenommerad.
Ja, precis. Och det tror jag talar till hans fördel då, om det skulle vara en öppning i Alfa Romeo-teamet där. Och vad jag har förstått så har ju kontakt de två parterna emellan tagits redan. Mm. Om en eventuell körning, va? Så att vi får väl se lite grann vad som händer där. Men det verkar ju samtidigt som att Alfa Romeo kommer hänga kvar i Formel 1 ihop med Sauber, och att en förlängning med Ferrari är nära förestående. Vilket då betyder att den ena platsen i teamet sannolikt kommer att tillhöra då en FCA-signerad förare då. Det är ju så, i sånt fall så är det ju så att Räikkönen Perez skulle ju inte kunna bli aktuellt, utan det är antingen Räikkönen eller Perez.
Mm, precis, och då tror jag att det är Räikkönen i det här fallet. Och Mick Schumacher kommer in i Alfa Romeo. Nu när han leder, liksom, det här är det enda de behöver. För det är klart att de vill ha in Schumacher, det namnet igen i Formel 1, av marknadsföringsskäl, tror jag. Men det är klart att det är positivt om den Schumacher presterar på banan. Och leder man F2, ja, men då är det ganska lätt att liksom promota någon där. Och Giovinazzi har känts som en stopgap-lösning. Liksom, vi stoppar in honom, vi har ingen annan bättre för oss när vi nu har den här platsen i Alfa Romeo. Och sen så har han fått sina 2 år.
Mm.
Och han har inte liksom rosat marknaden, så honom kan de släppa.
Det tror jag nog att de gör om det skulle bli aktuellt att plocka upp Mick Schumacher. Jag tror också att det är en högst sannolik utveckling. Räikkönen Mick Schumacher tror jag är en toppen, vad ska jag säga, en väldigt bra lösning för alla parter. Du får en supererfaren förare då som kan jobba med Mick Schumacher då, som kommer in som rookie. Med den press som det innebär då att heta Schumacher i efternamn och hela den biten också. Va? Men jag tycker Mick Schumacher gör det väldigt, väldigt bra. Han verkar harmonisk, han tar inte till några överord, han har faktiskt på senare tid kört väldigt bra också. Jag hade ju mina tvivel runt hans raceförmåga. En svag inledning i F3 där till exempel. Sen andra halvan av F3-säsongen så sopade han banan med alla och man blev misstänksam över hur det där gick till. Och sen klivit upp i F2 där första året inte blev superbra. Svårt att hantera de här däcken, körde ofta slut på dem i racet och så vidare. Var inblandad lite si och så. Började lite grann på det sättet i år också. Men har ju nu på slutet varit otroligt stark. Och grymma starter har gett honom bra förutsättningar. Och åker hem kanske med två pallplatser en F2-helg. Det är ju väldigt, väldigt svårt att göra. Jag brukar säga att tar man hem 30 poäng eller mer under en F2-helg, då har man gjort ett kanonbra jobb. Och det har han gjort ett flertal tillfällen. Så att jag ser det som en stor sannolikhet, om det inte redan är klart faktiskt, att han kör för Alfa Romeo nästa år. Det är inte något långskott det heller. Det är bara det att de väntar med att presentera honom så att säga då.
Då har vi Haas kvar och där tror jag av någon anledning, ren magkänsla, är att Kevin Magnussen får stanna. Vilket betyder, ja, och sen så tror jag också att Grosjean får lämna.
Mm.
Det är också bara magkänsla, men det känns som så här, ja, nu har de kört med den här line-upen så länge, det har inte hänt något vidare. De kanske behöver få in lite nytt blod och då tror jag att Grosjean är den som får åka framför Kevin Magnussen.
Mm.
Det skulle kunna vara precis tvärtom.
Det skulle det absolut kunna vara, va? Men där tror jag också att Magnussen har ju ändå en bra backer ekonomiskt som säkerligen är bra att ha när man kommer till det läget. För att det är inte mycket som skiljer mellan Magnussen och Grosjean. De är väldigt olika som förare, men det är inte mycket som skiljer dem åt rent fartmässigt. Sen har den ena varit mer benägen att vara inblandad i grejen än den andra, men jag tycker inte någon sticker ut för den andra så här rent prestandamässigt så att det är glasklart så att säga. Va? Men jag känner också att det är väl mycket som talar för att Romain Grosjean kanske sitter mer löst än Kevin Magnussen. Då. De är, enligt uppgift så säger de att de har uppemot 10 förare då, inklusive Magnussen och Grosjean, som de tittar på inför nästa år. Och det är en väldig pool får man väl ändå säga. Och utav de 10 då, eller de 8 övriga, så har ju du räknat upp 3 här då på listan som de har skrivit.
Mm. Och det är, ja, men jag kör de 3 namnen, sen så finns det ju ytterligare fler då om man går på det du precis sa då. Men jag tror att Hülkenberg skulle kunna vara aktuell.
Mm.
Han var aktuell förra året, till i år. Fick inte den platsen. Sergio Perez, om han inte går till Alfa Romeo, skulle kunna absolut vara aktuell. Eller ytterligare en junior, Ferrari junior från FDA, och då har jag bara tittat på tabellen och där har vi Callum Ilott som är 2 just nu.
Mm. Callum Ilott är absolut en kandidat, låg länge i täten av det här mästerskapet och har väl haft det lite krokare sista tiden, men är ju uppenbart en stark förare. Framförallt det här andra året har ju varit betydligt bättre än det första för hans del. Jag vill dock kasta in Robert Schwartzman, för jag tror att han ligger närmare till hans än Callum Ilott i mitt sätt att se på det. Han är också Ferrari Driver Academy-förare, vilket inte är någon nackdel då när man ska till team då med Ferrari-motorer. Men framförallt har han ju det där ryska SMP bakom sig, SMP Racing. Och jag vet att Schwartzman var ju väldigt sugen att ta klivet upp i F1 redan i år. Men de var tvungna att hålla tillbaka honom lite då. Planen från de som lägger pengarna var att stoppa in honom i F2 först då. Och det här är ju hans första år i F2. Och har ju faktiskt hållit till i toppen. Ledde ju också han mästerskapet stundvis här i år. Har väl haft det också lite trögt här på slutet och halkat ner till 4:e plats i mästerskapet just nu då. Men det är ju så här att om man är 1, 2 eller 3, då känns det som att då är man tillräckligt bra för att ta klivet upp, om det inte har skett på 5 säsonger. Och när man gör det en debutsäsong, kanske till och med i 4 då, så är det ju så att ta klivet upp i F1 med allt vad det innebär i form av support man får när man kommer upp i den högsta kategorin, så tror jag absolut att Robert Schwartzman skulle göra ett bra jobb när han kom dit. Och är det då också så att han har ett gynnsamt läge då i form av ekonomisk backning och sådana saker, va? Då tror jag faktiskt att han står före Callum Ilott.
Mm. Sen då kan man ju ta in i det här då att liksom traditionellt sett, så alltså om man tittar på Alfa Romeo, då har ju FCA, alltså Fiat Chrysler Automotive, har ju en plats i Alfa Romeo som hör ihop med deras motorleveranser till det teamet då.
Ja.
Det har inte Haas haft oss veteligen då. Det är därför Magnussen och Grosjean har inga kopplingar till Ferrari direkt då. Men det känns ändå som att i det här läget kanske Haas, för det har ju liksom tisslat och tasslat en del om Haas finanser och Gene Haas sug att vara kvar i F1 när det nu kostar så mycket pengar fortsatt då. Även om det är mindre pengar med budgettak, men det är någonting som de inte kommer nå upp till i alla fall. Så då kanske lite billigare motorer i Haas hade varit för Haas hade kunnat vara liksom ett incitament att ta emot en FDA junior då.
Mm, men frågan är om Ferrari är beredda att spendera de pengarna. Och det är väl det som är
verkligen,
frågetecken.
Verkligen, det är en annan fråga.
Precis, för det är ändå rätt stora pengar trots allt. Och jag menar, Ferrari, visst, de får lite större utrymme ekonomiskt när de tvingas dra ner på sitt huvudteam då rent ekonomiskt ganska mycket dessutom. De tvingas säkert halvera pengarna som de använder idag då inom ramen för vad som ryms i det här budgettaket. Och då kan det ju tänkas att man tycker att det utrymmet kan man utnyttja då till att stoppa in ytterligare en junior då. Men det är farligt att gödsla in för mycket juniorer också. Jag tror det mest sannolika i min värld är trots allt Räikkönen och Mick Schumacher i Alfa Romeo, och jag tror Magnussen Perez känns som en bra lösning för Haas.
Mm.
Det är så jag ser på det. Och kan då Ferrari få ordning på sina motorer eller bygga en, homologera en bättre motor till nästa år, då är det ju inte avgrundsdjupt längre, hålet som man är i, både för fabriksteamet och för kundteamen, utan då kan det helt plötsligt se ganska mycket bättre ut på kort tid.
Korrekt. Du?
Ja.
Då har vi hela line-upen.
Som vi tror i alla fall.
Mm. Nej, alltså det är väl det är så här det kommer bli. Det är facit.
Okej. Det är facit. Bra. Hörru du, då lämnar vi helt enkelt silly season för den här gången och får väl anledning att återkomma till det då när det börjar bli lite fler pusselbitar som ramlar på plats. Ska vi prata bilmärken i Formel 1? Det förannonserades ju i löpet här. Och bilmärken i Formel 1, det har vi ju. För det är ju så att i Formel 1 är man ju som bilmärke för att sälja bilar, är det inte så?
Jo, jag tror att liksom alltså sponsring i Formel 1, ju mer tid jag har lagt på Formel 1 och ju längre jag har jobbat inom den här sporten så har jag förstått hur komplex sponsring kan vara. Tidigare så tänker man den romantiska synen, och det kanske var så för 15-20 år sedan att då betalade man x antal pengar och så fick man klistermärke på bilen och sen så fick man hoppas att bilen var med i tv och sen så blev det bra därifrån. Lite kundrelation kanske också, man kunde ta med någon till ett race eller någonting sånt där. Men det finns ju avarter på alla former. Jag tror att varenda klistermärke ni ser i Formel 1 har en customized deal just för dem, vad de ska få ut av det och så vidare. Men i den renaste formen, varför ett bilmärke är med, det är ju för att visa vad de kan på banan och förhoppningsvis då sälja gatbilar till vanligt folk, typ. Eller hur?
Mm, så är det. Så är det absolut. Och alla de andra varumärkena då, de jobbar ju med till exempel exponering då såklart. Men jag tror mer numera business to business. Att träffa andra varumärken inom plattformen där man kan göra affärer med varandra och hämta hem sponsringspengen på det sättet. Det tror jag är oerhört viktigt, ett oerhört viktigt sätt att göra affären Formel 1 sponsor berättigad. Och det är mycket sånt som pågår som man inte ser. Ibland kan man ju undra varför någon är med överhuvudtaget, för de knappt märks på bilen överhuvudtaget. Det finns andra värden i att vara med och finansiera ett Formel 1-team.
Korrekt då. Men då ska vi nu, det här är min tanke i alla fall, vi får se hur det här går, men alla de här bilmärkena som är med, så har man ju vissa med grundtanken då att de vill förbättra sitt varumärke så att du och jag till exempel ska köpa en av deras bilar, för vi blir så betuttade i dem genom deras liksom deltagande i Formel 1. Sen så har man ju då vissa fördomar runt vissa bilar. Det här är det bilmärket, det är bara sådana som kör och så vidare. Vissa saker har jag liksom växt upp med och jag har svårt att skaka av med det. Men oavsett, det här blir ju rent subjektivt och magkänslomässigt. Men om vi tittar på vad X, bilmärke X gör i Formel 1, och sen så tittar vi på våra fördomar i det märket och så ser vi om det har liksom förbättrats av Formel 1 eller om det stämmer överens eller om det inte alls stämmer överens.
Mm, det låter som en bra idé. Så du får börja, så kan jag tycka lite vid sidan av.
Mm. Mercedes då, i Formel 1, världens snabbaste bilar, de är oslagbara både i fart och tillförlitlighet. De är liksom framkant så in i vassen. Det kan du hålla med om.
Absolut, inget tvivel om den saken.
Mm. Och då vänder vi på det då och tittar på liksom, och än en gång, det här är subjektivt, så att ni som sitter nu och kör en Mercedes kanske får ta det här med en nypa salt. Det här är bara jag.
De kommer bli arga, de kommer bli jättearga på dig.
Ja, jag tror det. Jag bränner broar här. Men jag har liksom sett, och där sitter ju liksom i ryggraden för mig, att Mercedes är en lite gubbig bil. De är liksom en aning själlösa. Jag gillar tyska bilar för de är liksom bastanta och bra och problemfria.
Hög kvalitet, kort och gott.
Hög kvalitet, ja. Mm. Men inte så liksom charmiga alla dagar i veckan.
Du är inte så emotionellt attraherad av en Mercedes. Är det det du försöker säga?
Ja, ungefär så. Mm. Ganska exakt så faktiskt. Mm. Mm. De är silvriga och så har de svart inredning. Det är så just det är, bara.
Mm. Mm.
Och sen så tittar jag då på liksom, jag är inte spekulant på en Mercedes. Jag kan tycka att väldigt många av deras bilar är snygga. Men jag har svårt att liksom ta ett steg att köpa en Mercedes. Och det är bara så det är. Och så tittade jag nu på en sån här Mercedes AMG GTR. Om jag hade haft 1,6 miljoner lite drygt då, som den bilen kostar, så hade jag nog valt en annan bil.
Mm. Det är lite fascinerande att det är på det viset. Jag har lite svårt att uttala mig faktiskt om det, för att jag kan för lite om den här bilen överhuvudtaget. Och det kan jag ärligt säga, att jag har aldrig varit speciellt intresserad av Mercedes-bilar. Det har aldrig varit en bil som jag har tittat på utav de här premiummärkena. Jag kan definitivt hålla med om att de har åtminstone inte nått mig som person när det gäller sin attraktionskraft. De bygger vansinnigt fina bilar, och just den här GTR nu då, som de har, den är ju hur cool som helst. Jättefin bil, verkligen. Men återigen så är det ju lite, det är lite speciellt, och i synnerhet är det ju svårt att föra den här diskussionen när man inte har de här pengarna. Så att, och jag är väl en person som, har jag inte, då tittar jag inte ens åt det hållet. Utan där jag glor, det är mer inom ramen för vad som finns i min pengapung, så att säga.
Men också vad du vill lägga på en bil. För ja. Du, jag menar, det kan vi ta in i det här också, att jag är mer bilintresserad av vad du är.
Mm.
Du är ju liksom, du gillar ju racerbilar. Ja, vanliga bilar är du så här måttligt intresserad av. Du har väl aldrig haft en sportbil till
exempel? Aldrig någonsin, och jag kommer förmodligen aldrig ha någon heller. Och jag köper inte bilar av den anledningen. Så att därav är jag kanske inte kund till dem överhuvudtaget.
Med det sagt så är jag också, jag är ju bilintresserad, men det är på ett så här, nästan enbart på ett så här romantiskt plan. Jag kan ingenting om bilar egentligen, utan det är bara så här, och när jag har köpt en bil så har jag aldrig liksom tittat på, ja men den här är ju lite säkrare och den här är större bagageutrymme liksom, och liksom, det är klart att jag behöver bagageutrymme, jag har tre barn, jag behöver det, men liksom, det är inte det jag går på, utan Nej. Det är gut feeling bara.
Men det är ju det som är så fascinerande med bilar överhuvudtaget, för när man kommer upp på den där prisklassen, då är ju alla bilar bra på ett eller annat sätt.
Bra, ja.
Jag menar, de är toppen bra helt enkelt. Det finns inga fel på dem. Och åker man ut och kör med dem och trycker på det, så kommer man bara, om vi bara satt oss i en Mercedes AMG GTR, så skulle vi förmodligen tycka att oj, det där måste jag ha.
Mm.
Inte ändå,
nej. Kanske. Nej, men det är det där grejen också, att det finns ju massa saker att ta in i ett bilköp såklart, men det är just den där grejen att i den prisnivån är alla bilar bättre än vad vi kan köra dem.
Mm.
Så kan man ju säga. Så det är inte problem med bilen, att den här är inte tillräckligt bra för mig, utan det är bara en så här, en romantisk känsla att så här, det här skulle jag vilja sitta och det här skulle jag vara glad i att spendera tid i.
Vad skulle du vilja att Mercedes gjorde då för att du skulle bli attraherad av det?
Jag vet inte. Jag tror att så här, Det där måste ju vara liksom 100 miljoner dollars frågan för deras sida. Om de kan liksom få mig så här, wow, jag måste ha en Mercedes. Då har de ju, jag säger inte att då är de hemma, men det skulle vara en stor bedrift, för att jag har det där i ryggen någonstans att jag skulle hellre ha en sån där gammal Saddam Hussein Mersa än en ny. Men den skulle jag känna mig mer cool i än en GTR, jag vet inte vad.
Jag tror Ola Källenius som är vd för Daimler, tror att han är orolig över det här, eller tror att han bekymrar sig över det här, eller har de rätt approach?
Alltså, jag tror att det går ganska bra för dem, så att de behöver kanske inte bekymra sig över mig speciellt mycket då.
En annan viktig del att ta in i det här, det är att de får väldigt bra kickback på sitt engagemang i Formel 1. Det har vi ju pratat om redan. De lägger ju ganska lite pengar i förhållande till vad det kostar att driva Formel 1-teamet från Daimlers sida. Och vi pratade ju om hur mycket de syns i tv och vad det skulle kosta motsvarande tid att köpa i reklamtid och hela den biten. Så att på det hela taget så har de en jättefin affär med satsningen i Formel 1. Det är väl ingen tvekan om den saken. Mm. Då har vi varit subjektiva runt Mercedes. Låt oss gå vidare.
Mm. Alfa Romeo då, i Formel 1, just nu en av de långsammaste bilarna i fältet. De är inte ett riktigt fabriksteam. Alfa Romeo är mer som varumärke, men de sponsrar egentligen Sauber och har köpt rättigheten att heta Alfa Romeo i stort sett. Och de får liksom inte riktigt ihop helheten. Det känns som att så här, historien finns där med Sauber. Jag tror att de är fjärde äldsta teamet i Formel 1. Jättebra faciliteter. Nu ganska gott om pengar relativt sett då. De skulle kunna vara liksom ett schweiziskt urverk. De borde egentligen vara där McLaren är idag, kan jag tycka. Men de lever liksom inte riktigt upp till all den här potentialen. Mycket på grund av motorn just i år då. Men även liksom tidigare år.
Ja, och det som det här teamet lider av, det är ju den otroliga svacka som teamet var inne i då 2015, 16, delvis 17, och det har tagit lång tid att hämta sig från det. Och sett till vilka faciliteter de har i hela den biten, så är de absolut på nivå med ett team som McLaren. Det är bara att det krävs lite till innan de är där. Och hittills har det väl inte funkat till 100%, och det här med corona har ju inte hjälpt till överhuvudtaget. Plus då att Ferrari har gått bort sig i år. Va? Så att det har ju dragit ner dem en hel del då när det gäller Formel 1-verksamheten som säger. Men återigen då, det verkar ju som att de tänker hänga kvar i Formel 1 i alla fall, om man får tyda de rapporterna som har kommit. Vad tycker du om bilarna? Jättebra.
Ja, alltså jag har, det här är ju än en gång då, kan inte återupprepas tillräckligt många gånger, men det är en subjektiv bedömning. Jag har en liksom förkärlek till märket. Jag tycker att det är en av bilvärldens snyggaste loggor. Det finns mycket historia bakom Alfa Romeo, det är ett gammalt bilmärke. Jag kommer ihåg när 156an kom, tyckte den var hur cool som helst. Det var liksom då jag höll på att ta körkort, så att jag bara tänkte ha en Alfa Romeo 156a. Jag ville ha en Bertone 2000 GTV, 1750 GTV, alternativt då, så länge jag kan minnas. Det är snygga bilar och jag tycker att de har lyft sig de senaste åren. Men sen så körde jag en ny sån här i Barcelona för typ 2 år sedan, bara på väg. Jag tror att det är den, jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Det är lite dåligt. Men den som är som en BMW M3. Det ska vara en utmanare till den.
Då vet jag.
Jag noterade då, mina fördomar finns kvar. För det är korta säten. Det känns som att man sitter på en parkbänk eller på en trappa typ. Så korta säten för mina lår är det. Och sen så långt fram till ratten. Så jag måste ha raka armar. Ja, Och sen så när man kommer upp i fart där, så susade det liksom i springorna. Det var inte riktigt tät liksom. Så det känns lite likt där, att den liksom, det borde finnas där, historien finns som det gör i Sauber, men de når inte riktigt upp till sin tänkta potential någonstans.
Nej. Personligen har jag noll erfarenhet av Alfa Romeo, har aldrig varit attraherad av märket överhuvudtaget, haft lite svårt för italienska märken generellt. Aldrig känt att det har varit kvalitet som har attraherat liksom, och sådana saker. Vilket jag inte har något mer än mina egna fördomar att bygga upp det med. Så att säga. Tycker i den här nysatsningen de har gjort, så har de på utsidan byggt bilar som ser trevliga ut. De har försökt bygga bilar som är lite mer muskulära och har lite mer power och lite mer prestanda. Det har väl funkat också hyggligt. Har aldrig kört någon utav de här nya och inte kört någon äldre heller för den delen. Så att jag måste nog passa på att tycka något om det. Jag minns att jag var oerhört imponerad av Alfa Romeo när de var med och var starka i WTCC. Det var ju en period när de hade dels en snygg bil. Den var ju himla cool, den bilen som de använde där. Och den var ju också oerhört framgångsrik. Och vann mycket på den tiden. Så att det är väl, och jag tror att den här satsningen på Formel 1 som Alfa Romeo nu gjorde när de kom in som fullsatsande då i den här sporten, så var väl det lite grann sista chansen för märket som låg på ruinens brant, ärligt talat. Och där koncernen då som äger Alfa Romeo och FCA bestämde sig för att nu ska vi försöka göra något här. Och vi använder Formel 1-plattformen för att få till någonting som funkar. Och exponeringen som de får och loggan som du tycker om, den syns ju tydligt på Formel 1-bilen, hela den biten. Så att jag tror att de är på rätt väg. Men återigen så krävs det kanske lite mer tid. Då. Mer tid som de också verkar få från ledningens sida då, för att inte det här ska gå i graven.
Precis. Då jag tyckte Alfa Romeo var som coolast, när du nämnde WTCC så tänker jag på DTM. Runt så här 96-97. Larini, Nannini körde. Då var jag i Finland med min pappa och tittade på, då heter det ITC tror jag. Körde någon stadslopp i Helsingfors. Och då var jag tagen av Alfa Romeo. En favoritbil på Assetto Corsa att köra. Ja. Den DTM-bilen.
Okej. Den ska jag prova då.
Ja.
Det har jag inte gjort. Nej. All right, det är om detta där, då. Då går vi,
Det är ganska spretig diskussion, eller hur?
Ja, men det hoppas att... Det är ju kul där. Det öppnar ju för alla andra att tycka också. Och jag menar, ni får jättegärna interagera med oss på vår Facebook-sida till exempel. Och tycka till om märkena själva. Och vi har som sagt absolut inget facit där. Utan det här är ju bara vad man själv går runt och tycker och tänker om de här märkena då som exponeras i Formel 1, och vi jämför då hur de ser ut på banan i Formel 1 och vad man tycker om själva bilmärket. Så vi går vidare då och landar i Frankrike.
Renault, ja. Och i F1 så är de ett av få fabriksteam. Därav så har man, många med mig också, alltid tyckt att de borde vara bättre än vad de är just nu. De har liksom aldrig nått fram. De är där fyra, femma, sexa. Och är liksom lite så här, i varje fall när man går runt i depån kan jag tycka, att de är ett litet så här små, trist team på något sätt. Det är inget så här som värmer hjärtat, tycker jag.
Nej.
Men Ricardo piggar upp.
Det gör han definitivt. Jag tycker de är rätt så vänliga i depån. Ja, alltså, till
vänliga men liksom oförärliga.
Ja, det är de väl. De saknar ju framgångarna, det är ju det. Sen comebacken då som fabriksteam, de har ju haft mycket framgång genom åren, och jag fastnade ju för Renault när de var motorleverantör då till Benetton och till Williams. Den där VT:n som de hade på den tiden, den var ju magisk. Dels var den ju otroligt stark och den lät fantastiskt, och då var nästan varumärket på topp för min del. Den här Renault Espacen, den här minibussen som de stoppade in VTA i, som Alain Prost körde runt i och skjutsade folk. Den var ju cool som bara attan. Alltså. Det var såna där grejer som gjorde. Och de har ju haft lite roliga småbilar som de har byggt med V6-motorer och som har varit hög prestanda på och hela den biten. Så att det är på något sätt ett jag tror att Renault i huvudsak, om vi nu glider över på vanliga bilar, det handlar för dem att sälja många bilar. Många billiga bilar. Det har man ju sett ut i Europa, Spanien, Frankrike och i Sydeuropa rent generellt, så öser man ut bilar. Och det är, jag har alltid fascinerats över att man bygger bilar med så lite motoreffekt. Och långväxlade så att de ska åtminstone gå efter en 20 minuter i hyfsad fart. Va? Men det, har liksom inget, det är inga roliga bilar att köra.
Nej, exakt. Ingen vidare skäl kanske. I de här mängdbilarna i alla fall. Men när du nämner de här Benetton med V10 och allting sånt där, vet du vad vi är då någonstans? Då är vi i slutet av 90-talet fram till mitten av 2005-2006 när de vann sina VM-titlar. Och då tyckte jag också att Renault var ett coolt F1-märke, så att säga. För de gjorde de här... Jag menar, jag kommer ihåg när jag skulle köpa min första bil, när jag var, och då kommer jag ihåg att man tittade på en Peugeot 206 eller en Renault Clio. Det var inte en sån här, men Cup. Alltså, det var typ deras GTI. Men då fanns det också den här Renault Clio V6 som var tvåsitsig. Den tyckte man var riktigt cool. Och då, vet, de spelade den franska nationalsången med V10 och allting sånt där. Så då tyckte jag att de var lite så här, de var roligare. Sen så hade de ju mer framgång också, så vilket kan ha liksom påverkat mig som ung 18-19-åring.
Mm.
Kanske.
Ja,
de har varit roligare än vad de är nu i alla fall.
Ja, det har de. Och nu kommer de ju som sagt att byta skepnad då till nästa år och byta namn till Alpine F1. Renault E-Tech Hybrid ska de väl heta då. Hybrid Engines eller Hybrid Technology eller vad det nu blir. Och det verkar ju som att de gör tar ett helhetsgrepp på det märket då, som vi pratade när vi snackade Le Mans tidigare där, så är det på något sätt en stor nysatsning under ny ledning för hela företaget också då. Det tycker jag är lite lovande för deras satsning i Formel 1 också, att de väljer att göra på det här viset. De är inte här bara för att delta, utan de kämpar på, va. Och det nu senaste såg jag att Cyril Abiteboul då, som blir boss för alltihopa, han var lite frustrerad då när Daniel Ricciardo valde att inte fortsätta med teamet då, som de hade tänkt bygga hela den här satsningen på. När han då hoppar av mitt i, så att säga då, så blev han tyckte det var jobbigt, för att det var liksom, de hade ett bra upplägg där och de har ju gjort framsteg under året och hoppas att göra ännu mer framsteg, gissningsvis då från 22 framåt då i det nya reglementet då, där Fernando Alonso kommer bli väldigt instrumentell i den här satsningen då, och därav att man valde Alonso, tror jag, som har en stark koppling till Renault tidigare, deras senaste världsmästare och hela den grejen, va. Jag tror att Renault faktiskt kan bli någonting på sikt. Jag tror det. Jag känner det. Nu litar jag till min magkänsla.
Mm. Nej, men jag håller med dig. Och jag såg någonting som... Var det Ross Brawn som uttalade sig att alla team är potentiella vinnare 2022?
Mm. Ja, på pappret är de i det. Sen om det visar i praktiken, det får vi se.
Mm. Vidare nu på Honda.
Ja, vi landar i Japan då, som är ett speciellt land och har hoppat in och ut i Formel 1, och de gör sällan någonting halvhjärtat, det kan man konstatera.
Mm. Men de gör saker lite knasigt och annorlunda i Formel 1, i varje fall den senaste gången, men även liksom historiskt om man tittar på när de hade sitt fabriksteam där med Earth Caren och liksom lite, ja. De gör lite så här, ibland lite småknasiga grejer, tycker jag i alla fall. Och de gick på ett helt nytt koncept, motorkoncept. Och de är ju motorleverantörer till Red Bull och Alfa Tauri då. Och som bekant inte fungerade överhuvudtaget. De låter helt annorlunda än andra motorer. Jag skulle inte höra skillnader på en Renault, Ferrari eller Mercedes om jag fick ett blindtest. Men man hör... En Honda.
Mm, det gör man. Jag tror att man ska kunna höra Renault. Den har liksom som ett väsande ljud när elmotorn går på. När ERS-systemet funkar. Den är väldigt karaktäristisk. Men Honda låter ju hackig och verkar ha en annan teknik. Med tändning och allt vad det nu är som gör. Eller insprutning av bensin och allt vad det som gör att motor låter som de gör. Och det här med det motorkonceptet som de valde då när de kom tillbaka 2015 ihop med McLaren, det var ju, hängde ju ihop lite grann med kravspecen från McLaren. Där de ville ha sin Size Zero-bil då, den väldigt, väldigt tight designade bilen, och det tvingade ju Honda då att bygga en motor som inte levde upp till förväntningarna helt enkelt. Den blev för klen, den pallade inte påfrestningarna, och de jobbade i motvind under lång, lång tid och har ju fått saker och ting att fungera mycket, mycket bättre nu när de har fått större frihet att faktiskt bygga motorn i sig på ett mer optimalt sätt. Och det har ju också gett dem vinster faktiskt.
Mm. De ger inte upp, som du sa. De har hittat fart, men lite frågetecken runt den där tillförlitligheten fortfarande, kan man väl konstatera.
Mm. Hur ser vi på de vanliga bilarna då? Vad säger du om du tänker Honda, vanlig Honda så här? Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka där. Jag har aldrig glott på en Honda överhuvudtaget.
Nej, och det är lite min samma känsla som jag har också. De är lite knasiga där också. Om man tittar på en så här Honda Civic Type R. Den ser ju helt, det ser ut som ett rymdskepp mer. Men trots det att den har alla de här liksom, det ser ut som en Fast and Furious bil. Men de känns inte heller, magkänslan säger att de inte är framkant heller. Det är liksom på något sätt det är så här, ett bilmärke ska vara bäst på någonting. Och det är många som är, men det känns inte som att Honda är liksom bäst på något.
Nej, de har inte nått mig i vilket fall. Jag tror att jag skulle kunna räkna upp 5 modeller av Honda ens en gång. Civic,
Honda Civic, ja, Accord.
CRV är väl någon, va?
Jag tror jag trodde det nästan var en så här motor. Alltså, ja, nej, det kanske är.
Det är möjligt. Ja, ni hör ju. Du ser, man har ingen aning. Det är det som är grejen med Honda. Där behöver de faktiskt göra något, tycker jag. Bli lite tydligare med vilka modeller de har och göra dem mer attraktiva på något sätt. Jag tänker även på Toyota i rally. De kör ju Aurisen, är det väl, va? Eller Yaris heter den. Yaris. Och jag menar, tittar du på Yaris på vägen? Jag skulle inte ens överväga den överhuvudtaget, va? Och sen är de så supersnabba i rallysammanhang, och den bilen ser också väldigt speciell ut på många sätt. Men jag vet inte. Jag vet inte hur de tänker riktigt på marknadsavdelningen här i Japan.
Nej. Vad är det vi kommer fram till här egentligen? Det känns nästan som att det har ingen effekt. Bilmärkes tillhörighet i Formel 1.
Nej, och ändå är de ju väldigt frekventa i racing. De är ju motorleverantörer i IndyCar och de kör ju full-on i japanska superformula. Det är väl så att Honda i huvudsak bygger bilar för sin egen marknad. Jag tror det. De är ju väldigt många japaner, så att de kanske klarar sig gott på det. Och sen är ju naturligtvis då Acura, då, deras amerikanska variant av märke, också en stor marknad i Nordamerika. Och där är det ju mycket SUVar och truckar och större hybrider och sådana saker som de säljer.
Mm. Mm. Vi går vidare.
Ja, vi gör det. Vi konstaterar att Honda är ganska anonyma när det gäller vanliga bilar. Mm. Det kan vi börja.
I varje fall för oss.
Ja.
Alltså Martin då, det är ju lite svårt där. Alltså det här är ju en ren sponsringsdeal idag, det vi har sett av Aston Martin hittills i Formel 1. Det är helt enkelt, det heter Aston Martin Red Bull Racing, men de har ingen liksom riktig koppling till Red Bull, förutom då att Adrian Newey har varit med och liksom jobbat lite på Valkyrin och så vidare, så det finns väl kopplingar, men det är inte ett fabriksteam i ordets rätta bemärkelse då. De ska ju in där 2021, så vi kan återkomma till frågan då när det liksom, man får en tydligare känsla, men jag tycker att Aston Martin känns mer Le Mans än Formel 1.
Mm. Har ju varit duktiga i Le Mans också, bakåt i tiden, Grupp C, och vann ju också Le Mans i år i GT, både GT Pro och GT M-klassen faktiskt. Och den bilen tycker jag däremot är himla cool, och kopplingen till James Bond. James Bond-filmerna har ju varit en succé, får man väl ändå säga. Det gör ju att man verkligen känner till det här märket och de här olika modellerna som finns då, även om de kanske börjar, för min del i alla fall, och blurra till det lite. Jag vet inte exakt vad de heter, de olika, va? Men jag kan ju se en Aston Martin och se att det är en Aston Martin väldigt tydligt. Snygga bilar, helt klart.
Ja, mega snygga bilar. Jag tycker liksom, sett till formen så kan jag tycka att den Aston Martin är helt otrolig generellt, alltså. Och även racebilarna i Le Mans tycker jag är liksom några av de vackraste då. Men brittiska bilar är elfel, det vet ju alla. Okay. Eller
jag har aldrig haft någon engelsk bil, så att jag...
Nej, inte jag heller, för de har ju elfel. Man kan inte ha dem.
De
rostar också.
Du pratar inte av egen erfarenhet på andra ord.
Nej, det är så här jag är uppfostrad bara.
Okej. Okay. Ja, de får väl motbevisa oss, jag vet inte. Elfel eller inte. Men ja, dyra är de, ja. Har du lagt till?
De är dyra. Där är min ryggradskänsla. Så att det är liksom inte för mig heller. Sen så skulle jag gärna ha en... liksom, DB5 hade varit coolt.
Men, det är också så här... men vad kör du för bil nu, Erik?
Ja, just det. En Jaguar. Som faktiskt har lite, ja, men den har lite konstiga elfel ibland faktiskt.
Den är eldriven om inte annat.
Ja, exakt. Men ja, när det tar slut så tar det slut. Men jag tänker också på, du vet, när man kopplar in iPhonen. Så vill den inte ibland. Den bara kopplar ifrån ibland. Och det tycker jag är ett elfel. Och sen kan jag tänka också på Lotus. Nu drar vi alla brittiska bilar över samma kant. När man är på Nürburgring så står det alltid några Elicer eller Exiger. De står ofta liksom upphissade. De har lite problem.
Okay.
Elfel säkert.
Sällan på banan.
Elfel.
Elfel. Okej, vi konstaterar att det är elfel på brittiska bilar. Vi kommer säkert att få mothugg på det. Garanterat. Då har vi bara ett märke kvar och ni förstår ju vilket det är eftersom ni har saknat det så här långt. Och det är självklart Ferrari.
Mm. I Formel 1 så borde de vara bäst i världen. De har mest pengar, mest fans, mest av allt i stort sett. Men får inte riktigt ihop helheten. Vilket på något sätt, för mig, som gillar liksom gillar sånt här på något konstigt sätt, är att det bidrar lite till själ till det där teamet. De har liksom alltid varit annorlunda. Det, jag tänkte på det när vi körde i Toscana där på Mugello. Så gjorde vi liksom en kavalkad med förare som uttalar sig om märket, och då är det liksom att nej, men det bara är annorlunda på något vis. Det är liksom dels myten om det och historien och allting sånt där, men jag tror att det även kan appliceras på hur det drivs och hur det är där. Med den här enorma, jag tror det var Berger som sa det, att, eller Jody Scheckter kanske det var, som säger att när man kör för Ferrari så kör man inte för ett märke eller ett stall, utan man kör för ett land.
Mm.
Och det finns inget annat team som har det. Och därför är de annorlunda.
Ja, det är väl bara att hålla med på något sätt. Och hela Maranello där och hur staden fungerar, hur man ringer i klockorna när de vinner. Och ja, själen. Jag tror att det är det du landar på ändå. Själen i Ferrari är ju väldigt speciell. Det är därför alla drömmer om att någon gång få köra för dem, trots att framgångarna oftast uteblir. Den enda som har lyckats till 100% med sin satsning i Ferrari, det är ju faktiskt Michael Schumacher. Mm. Som när han kom dit fick absolut bäst och rätt förutsättningar i att leverera resultat, vilket han då belönade dem med att göra. Och det är ju fantastiskt, men det är enda gången. Man skrattade ju lite åt dem på 90-talet där i bilarna. Det var ju lite också så här, de gick ganska fort och de hade den här V12-an länge som var helt magisk att lyssna till, men de gick sönder.
Mm.
De gick sönder och det var strul i största allmänhet och sådär, va. Och de har ju bitvis stuckit upp där och vunnit och hela den biten, va. Men det är precis som du säger, va. De borde vara bäst i världen men har sällan fått ihop helheten. Och det är ju fascinerande. Och vi har ju pratat många gånger om det, ledarstrukturen, om det italienska sättet att jobba och fungera som sätter krokben eller vad det nu är. Är det blandningen av icke-italienare och italienare som är grejen, eller vad krävs? Och under den här storhetstiden var det ju inte direkt italiensk styre, även om det var Luca de Montezemolo som var boss för alltihopa, men det var ju inte italienare som var operativt de som skötte teamet.
Nej, britter och fransmän och en sydafrikan.
Exakt, och det talar ju faktiskt sitt språk lite grann till oss när man tittar på själva Formel 1-satsningen då. Ingen skulle bli gladare än jag om de fick komma upp och börja vinna lite grann igen och bli en riktig faktor att räkna med, va. Men just nu så är de ju i ett ganska djupt hål, som Louis Camilleri sa, och måste verkligen jobba för att komma ur det här hålet, vilket de har möjlighet till givetvis då med saker och ting som kommer att hända här framöver. Mm. Men det är Formel 1-teamet det. Vanliga bilar då, om vi nu kan kalla dem vanliga bilar, Ferrari-bilarna. De är inte jättevanliga.
Nej, jag tror det. Men det är väl lite som du sa där, att alla F1-förare drömmer att någon gång köra för Ferrari, och jag tror att det är väldigt många människor i världen som drömmer att en gång äga en Ferrari helt enkelt. Min drömbil, Ferrari F40, jag kommer nog inte att äga den om inte något väldigt oförutsett händer. Jag tror att det ligger på min fru att tjäna upp de pengarna då.
Ah, det är så det är. Okay. Ja,
I så fall då.
Hon kanske är väldigt stadig i kassan och fixar det där till dig förr eller senare. Jag vet inte.
Jag hoppas på det. Jag litar inte till mig själv där i alla fall. Men det är lite samma sak som F1 där. Det är enorm skäl runt märket. Och det är liksom, de sitter ihop, vanliga bilarna och F1-teamet. Det är liksom, det är samma sak. Det finns ingen annan typ som sitter ihop på samma sätt, tycker jag. Enorm skäl, samtidigt lite knasiga bilar som och där är liksom också mitt sätt att bli uppfostrad av min biltokiga pappa som är Porsche-fanatiker, vilket har liksom tryckt in det i mitt huvud också, är att de känns ömtåliga liksom.
Mm.
Ferrari-bilar är extremt dyra, och då tänker jag så här, när vi har kört ner en Porsche och kört 10 varv på Nürburgring och sen så har vi åkt hem igen, då liksom, det är samma bil som vi åkte ner med som vi kom hem med. Medan i Ferrari så tror jag och än en gång, alltså jag har aldrig kört en Ferrari i hela mitt liv.
Inte men
jag
är uppfostrad.
Nej, aldrig.
Nej, det var märkligt. Det var
jag åkte i Lillövis bil i Los Angeles en gång. Mm, det var kul.
Det är lite cool.
Men det känns som att så här, du åker inte ner med en Ferrari till Nürburgring och kör runt på banan och åker hem igen. För att antingen så är de för ömtåliga, men de är också för dyra för att köra ner och lägga så många mil på. Och du kör antagligen inte på Nürburgring med den heller. För hur jag tänker.
Mm.
Eller så är jag uppfostrad. Mm. Du behöver inte förstå någonting.
Nej, nej men jag håller väl med. De som jag känner som har haft Ferrari-bilar och har haft lite grann de här synpunkterna som du är inne på. Extremt dyra att serva till exempel. Det kostar massor med pengar bara byta minsta lilla detalj. Eller om man måste göra sin årliga service så får man nog lägga undan 100 000 i alla fall för att få det gjort. Mm. Hela den biten. Så dels kräver det ju en viss typ av kundgrupp som är väldigt stadig i kassan. Det är ingenting man, om man nu råkar komma över ett par miljoner och har råd att köpa en supersportbil och köper en Ferrari, så måste man ha lite till för att orka ha den också. Och verkligen njuta av den på det sättet som man ska.
Mm.
Jag har kört Ferrari ett par gånger. Jag har kört en Ferrari 355 som har en sån här gaffelväxellåda. Himla cool. Mm. Eller hållåda eller vad det kan se ut som en gaffel.
Mm.
Väldigt så här distinkta lägen och hela den grejen. Sen provade jag faktiskt en, vad heter den då? Ferrari F12. Mm. Heter den va? En med 750 hästar och allt vad det nu var. Och på Sturup på banan där och körde. Och det var ju fränt alltså. Det var ju riktigt, riktigt. Den bilen kunde man hamra på ordentligt och gick som ett skollat troll gjorde den. Och det, jag menar, man känner ju potentialen i en sån här bil. Men återigen, alltså, har man de pengarna som det kostar att köpa den, så krävs det nog lite till för att orka göra de här roliga grejerna med den också. Åka track days och allt vad man nu gör med en sån här bil. Och kanske i övrigt inte åker med den till och från affären möjligen. Eller bara smyger på en semester. Och verkligen inte utnyttja bilens potential.
Mm. Jag har ju en dröm om att äga en Ferrari. För jag tycker det är liksom... Det hade varit kul. Men då kollade jag bara för några år sedan att det var så här, vad är den billigaste jag kan få? Och då är det en Mondial från typ 80-talet. Får det för typ 400, kanske 400 000 kronor. Men sen så kollade jag på att så här, något som är jobbigt där är att kamremmen, då måste man byta ganska ofta då. Och då kostade den 85 000 kronor att byta. Och sen servar den kostar väl också typ så här, inte vet jag, men 30-40 000. Och då är det över. Liksom. Mm. Man kan inte, då finns ingen värde kvar i bilen nästan.
Nej. Och det,
så det är omöjligt att äga. Och det är liksom, där är min bara ryggradskänsla. Att ja, jag skulle vilja ha en, men jag kan inte. Det går inte.
Nej. Coolaste Ferrarin som man har sett användas. Och det var ju smart av dem. Det var ju i Magnum. TV-serien
ja,
Magnum. Tom Selleck. Körde ju runt i Ferrari, vad det nu hette.
328 GTS kanske.
Så kanske, eller någonting. Ja, där är ju också en grej med Ferrari. De har ju också en massa konstiga modellbeteckningar som är svåra att komma ihåg.
Mm.
Jag menar, du nämnde Porsche, de har ju 911. 911 har också en massa underbeteckningar som inte är så lätt att hålla reda på. Men Ferrari har så många olika nummer till höger och vänster. Ja, det är en sån 430, eller nu är det 488 som gäller. Och så vidare. Va? Det är mycket sådär... Som är svårt för mig att komma ihåg i alla fall.
Jag tror att ett fan av märket har inga problem att komma ihåg det.
Säkerligen inte.
Det är ju så.
Säkerligen inte. Men är inte vi alla lite smått fans av Ferrari? Va? Är vi inte det?
I slutändan så tror jag att så här, med alla liksom konstigheter och liksom dumheter i vissa fall, så vill man nog att Ferrari ska vara kvar i Formel 1 i alla fall.
Mm. Apropå dumheter, det knasigaste som jag upplevt runt omkring en Ferrari var när vi var i Monaco ett år och Cannonball eller vad det nu hette, Gumball 3000 eller vad de nu kallas, de här tävlingarna, då kom de till byn och svängde upp där runt kasinot, och det var ju inte bara en Ferrari, där är man ju närmast exklusiv om man kör en Volvo. Men i vilket fall så var det en kille som hade varit ner och hyrt sig en Ferrari nere i Nice. Det finns ju såna biluthyrningsfirmor. Han skulle upp och klämma lite grann i Monaco. Och så kommer han upp och så åker han förbi en massa människor. Och så sätter han igång och tokvarvar motorn. Han bara tycker att det är ball och du vet. Bara, och så säger det bara pang. Och så bara rinner allt innan döme ut på asfalten.
Mm. Det här såg jag också.
Ja, du var där också då. Ja.
Mm. Alltså jag har sett det här med egna ögon också. Jag tror till och med att han trodde att han burnade. Att han spann hjulen. Men han spann inte hjulen. Det bara var på varvstopp. Så. Och sen så var det... Men när han såg still liksom. Och då rasade det.
Det gjorde det. Det blev dyrt, gissningsvis.
Ja, det här var väl en ytterst konstig och subjektiv snack. Men ibland får man ha det. Det finns inte så mycket annat att snacka om just nu.
Var väldigt godtyckligt i alla fall vad vi anser om de olika märkena. Och ni får jättegärna tycka själva om respektive märke om ni har en annan uppfattning. Det handlar inte om att snacka ner eller snacka upp olika märken till höger och vänster, utan det är bara så som man går och funderar runt bilmärken. Och det är det. Så
att det är inget, och det är vi tar ju i lite grann också. Ja, lite överdrivet.
Ingen illvilja från våran sida. All right, det om alla märkena då. Då ska vi prata fans i Formel 1. För att nu börjar det dra ihop sig på att kunna fylla läktarna. Mm. Och det som är närmast förestående då är Rysslands Grand Prix. Och de säger sig kunna köra med 50% kapacitet. Och de tar inte in
inte
så mycket.
Inte kunna, utan de ska.
De ska, okej. Okay. Ja. Det är inte jättemycket läktarplatser där. Och det finns inte oerhört mycket såna här general admission-platser att vara på i Sochi om man vill se. Utan det gäller att man måste köpa en biljett kort och gott. Och det är ungefär 30 000 biljetter då som är sålda. Och det är alltså 50% av banans kapacitet. Och ja, det är väl roligt för den som kan komma och se Formel 1 live igen. Och det är ju uppskattat ändå att ha folk på läktarna.
Mm. Mugello hade ju faktiskt det. De var... drygt, ja, knappt 3000 per dag sägs det då.
Mm, men det är ju mer symboliskt, det är ju knappt så det märks, men det var några stycken där i vilket fall som helst. Nu börjar det ändå bli lite antal om man ser till 30 000 i Ryssland då. Nürburgring säger sig vilja sälja 20 000 biljetter, eller ha 20 000 biljetter. Det vill säga 20 000 fans då som ska kunna komma dit och se racet på Nürburgring i början på oktober.
Mm. Men det säger ju en del om det här att jag tror att om man ska gå på Formel 1 så ska man nog bo i närområdet. Jag tror inte man ska liksom satsa på att så här, men nu åker vi ner till Tyskland. Det kan man göra om man vill, men jag tror att också att man ska ha med sig att det är ett rörligt mål fortfarande, för att om man tittar på till exempel Bundesliga, tyska fotbollsligan, de har 20% kapacitet på läktarna. Är det sagt då att de får sälja biljetter till 20% då? Men till exempel då Bayern München, vad jag förstår, då har lokala restriktioner i Bayern och har inga fans alls på läktarna. Så att det är liksom det avart det här hela tiden där. Och jag tror också att det är en sån där grej som kan svänga fort. Om man tittar på hur pandemin ser ut nu, till exempel England eller Spanien eller Frankrike eller vad det nu kan tänkas vara.
Visst är det så. Och det är också intressant med Portimão. I Portugal så har man ju också fått tillåtelse att ha ungefär 50% av den kapacitet, vilket betyder då ungefär 45 000 människor. Man räknar med att ha ungefär 60 000 då över 3 dagar, och där vet jag att det är reseföretag i Sverige som börjar att sälja biljetter för den som känner sig sugen att åka dit. Och jag vet att det är lite folk från Sverige som redan har köpt biljetter och som sannolikt då får möjlighet att åka och se Formel 1 live det här konstiga året.
Det är annorlunda att komma före Janne Blomqvist.
Ja, verkligen. Det svider i själen. Helt klart. Även Imola kommer att ha lite folk. Det som kommer att heta Emilio Romagna Grand Prix. Vad blev det där? 13 000 per dag, var det så?
Yes, det är det de har tillåtelse till att sälja. Då. Så att de strax över 13 000 personer per dag. Då, och det är som på Kent endast ett 2 dagars event. Då. De kör bara lördag och söndag.
Turkiet får man ju säga sticker ut lite grann i det avseendet.
Ja, det är ju lite så här frågetecken runt Turkiet. Du fick en inbjudan att åka dit till exempel. Fullt betalt.
Precis, turkiska myndigheter tycker det var en toppen idé för oss att åka dit och följa förberedelserna. Ett 4 dagars event där de stod för alla omkostnader, vilket man naturligtvis inte kan säga ja till. Men det är i vilket fall som helst då, så att de har ju hög ambition i alla fall och har snackat om 100 000 människor. Och dessutom
och
sålt
sina... extremt billiga.
Ja visst va, och inga läktarbiljetter. Utan bara general admission då, där man får försöka hitta platser själv någonstans. Men man kommer alltså inte upp på några läktare då. Detta för att man lättare ska kunna hålla sig från varandra. Men 100 000 känns ju som att det är rakt motsatt mot vad man rekommenderar runt om i världen.
Mm. Men det, utifrån vad jag förstått då, ska F1 då ha klivit in och hejdat den här ambitionen något. Så att man vet inte exakt, men man vet ju absolut att de tänker ta in publik. Men man får ju se om det blir så många som 100 000 pers. Jag ifrågasätter den siffran just nu i alla fall. Sen får man ju se. Det är ett tag kvar tills dess trots allt.
Mm, det är det. Bahrain sägs sälja biljetter, men vi får se hur många. Det brukar inte vara så många där rent i vanliga fall. Runt 40 000 brukar det vara som går på Bahrains Grand Prix. Och här ska de ju dessutom köra två Grand Prix efter varandra.
De ska sälja biljetter. Sen så är väl det den där... Jag kan inte säga att det är 100% verifierat, men man vet ju att det är väldigt mycket biljetter som ges bort där då för att fylla läktarna ett normalt år då. Så att jag kan tänka mig att det är lite samma apparatur det här året då, men det är kanske också banan som minst behöver det, för de var ju redo att köra igång där när liksom hela F1-starten sköts upp i Melbourne. Så var ju Bahrain väldigt tidigt in och säger så här, men vi kan köra nu, vi behöver inte ha några personer på läktarna alls, det är inte vårt huvudsyfte med det här racet. Men ändå då så ska de ta, till skillnad från Abu Dhabi, så ska de ta emot publik.
Just så, Abu Dhabi som sagt ett stängt event då, och det är ju upp till var och en arrangör om de vill ha publik på plats eller inte. Och återigen då så måste jag säga att man har ju, tycker jag, skildrat racen hittills utan publik på ett bra sätt, utan att man stör sådär nämnvärt över att det är tomt på läktarna.
Nej, det enda jag noterade på Mugello var att det var lite kul att se förarna kunde vända sig till någon nu när de liksom hade tagit pole eller segern, så kunde de liksom ställa sig upp och vinka upp mot läktarna, vilket de gärna gör, för det, jag antar att det känns mest naturligt. Jag minns första IndyCar-racet i Texas, och sa Newgarden det när han tog pole position. Han bara, jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu, liksom. Jag står här helt själv. Och det var ju skönt att de kunde vinka till de där knappa 3000 på läktarna i alla fall då.
Mm. Där har ni en liten genomgång av det som gäller då runt omkring möjligheten att kunna se ett lopp live resten av de här 8 racen som återstår av årets säsong. Om det är någon då som ligger i startgroparna att kanske hitta någon biljett, så är det det som gäller, alltså de här siffrorna som vi har då uppgivit hittills. Då har vi kommit till nästa punkt, Erik.
Ja, det är nämligen så att i helgen så kommer den här första chansen för Lewis Hamilton att tangera Schumachers segerrekord på 91 segrar. Hamilton har som bekant 90 segrar nu, och så i Ryssland kan det ske. Och det kommer vi fokusera mycket på i helgens sändningar på lite roliga annorlunda sätt, hoppas jag på. Och därför tänker jag så här, vi behöver inte dröja oss kvar vid det. Vi kan prata mer om det om man, eller när han nu går om det här segerrekordet och han tar sin 92 istället. Men då tänkte jag som ett kul test till dig, så får du 44 sekunder på dig att sammanfatta Hamiltons karriär.
Ja,
och du håller upp din telefon nu. Då säger vi klara. Är du redo?
Jag är redo. Jag är redo.
Är du färdig?
Jag är färdig också.
Lilla son brukar säga också. Är du redo? Är du färdig? I alla fall. Klara, färdiga, gå.
Okej, Lewis Hamiltons karriär på 44 sekunder. Började i go-kart, väldigt stark där naturligtvis. Blev kontrakterad av McLaren. Tog sen vidare steget genom juniorklasserna. Formel 3, Formel 2, eller det som det då hette GP2. Kom in i Formel 1 2007. Höll på att vinna VM-titeln första året. Ni kommer ihåg det här som hände med Fernando Alonso där. 2008 så kom ju första VM-titeln då efter en grym batalj med Felipe Massa. Och sen den stora grejen då när han flyttade till Mercedes 2012. Många frågasatte det bytet då, men sen har ju allting rullat på räls kan man ju säga då, och han är ju nu på väg att slå Michael Schumachers rekord på 91 vinster nu i Sochi. Det är vad jag tror kommer att hända den här helgen.
Det där var bra. Var det exakt 44?
42,5.
Oj, då hade du kunnat lägga till då att han, om han vinner VM, så tangerar han även Schumachers 7 VM-titlar.
Det hade jag kunnat göra. Jag hade faktiskt tid till det. Men en snabb genomgång. 44 sekunder. Hans startnummer 44. Därav antalet sekunder.
Precis. Och i helgen så kör vi i Ryssland i Sochi på Sochi Autodrom, en bana som är lite drygt 5,8 km, den har 18 kurvor och 2 DRS-zoner. Vad säger du om den banan?
Inte så kul. Lite speciell i sin karaktär, den är oerhört platt. Jag var ju där innan man hade byggt färdigt banan då under OS 2014 i Sochi, eller i Adler som området heter. Sochi, tätorten ligger faktiskt en bit därifrån. Det man kan konstatera är att det är murar som omger hela banan, vilket betyder att man ser inte genom svängarna. Det är lite mer stadsbanekaraktär än resebanekaraktär, trots att det är en permanent bana. Och den är som sagt väldigt platt. Lång raksträcka fram till första riktiga inbromsningen. Sen går man in i kurva 2 och sen bär iväg då genom kurva 3, som är den här långa, långa vänstern, som då avslutas med en hård inbromsning i kurva 4, där ni minns att Bottas och Räikkönen körde ihop ett år. Sen är vi inne då i ett parti på banan med väldigt mycket 90 graders svängar. Hård acceleration och hård acceleration och vad ska jag säga, hård acceleration och viktigt att ha bra traction, men sen också stabil under inbromsning då, innan man kommer fram till kurva 10 då, som leder ut på nästa långa snabba parti, en halv banan kan man säga då, innan man kommer in till det avslutande partiet på banan då, som blir väldigt, väldigt tekniskt, långsamt, några riktigt svåra kurvor faktiskt, återigen mycket 90 graders svängar då, innan man kommer ut på start och mål igen. Mm. Där har ni banan som jag ser den i alla fall.
Det var nästan så här Sochi Autodrom på 44 sekunder.
Typ
nästan.
Typ.
Men du nämnde där att den är platt, den är platt som en pannkaka. Den är alltså, höjdskillnaden från högsta till lägsta punkten är 1,9 meter. Får jag dra nu när jag sa pannkaka, så helt plötsligt så flög en grej genom huvudet som jag drar nu. Det är att Kansas, staten Kansas i USA, kallas The Pancake State för att den är så platt. Och då var det några forskare som tog liksom typografin på en pannkaka för att jämföra med typografin på, heter det typografi? När det är sådär...
Ja, topografi.
Höjd, topografi.
Typografi, ja, det är väl bokstäver.
Exakt, var det jag kände. Ja. Så att jag var lite fel ute. Men topografin tog de. Och de kunde konstatera att Kansas är plattare än en pannkaka.
Jaså.
Men, och det här är som är det sjuka, vet du vilken som är den plattaste staten i USA? Det är inte Kansas, nej, utan Florida.
Jaha, där ser man. Okej.
Okay. Varsågod, fortsätt.
Tack så mycket. Vi kan konstatera att Mercedes är en Mercedes-bana, kort och gott. De har vunnit samtliga racer sedan 2014. 4 stycken utav Lewis Hamilton, en var av Rosberg och Bottas. Och det säger väl att det är mycket lite som talar för att någon ska kunna rubba dem den här helgen också. Då. Även om det var nära förra året där Ferrari hade pole position genom Charles Leclerc. Men där det var, de hjälptes ju åt, minns ni det, Leclerc och Vettel då, om att slipstreama upp Vettel i ledningen. Som Vettel sen skulle släppa tillbaka då till Leclerc, men som han inte gjorde. Och det slutade med att Vettel tvingades bryta och att Leclerc då tappade tid och hamnade bakom Lewis Hamilton efter depåstoppet. Det blev inget bra upplägg där från Vettel och Ferrari kan man väl säga. Men Vettel som gick emot de uppgjorda planerna. De hade säkert kunnat haft större möjlighet att vinna dubbelt om de hade gjort som de bestämde från början.
Mm. Och Bottas har ju vunnit här. Så han är ganska stark. Så att jag tror ändå att så här, det är ingen walk in the park just för Hamilton just den här helgen. Sen så tror jag att det är Mercedes som kommer att handla om.
Det känns som det i alla fall. Och frågan är hur de då tänker. Om de tänker så att säga... Det kan ju vara så att de tycker det är rätt kul att vinna den här 91:a segern också för Lewis Hamilton. Att man jobbar för det på ett annat sätt här och gör upp om det innan. Det är fullt möjligt. Det är inte omöjligt i Formel 1 i vilket fall att man har sådana hänsyn då. Snarare än att låta förarna racea varandra fullt ut.
Mm. Och dessutom så är det den 150:e starten för Hamilton i Mercedes den här helgen.
Just det, och 250 då för Vettel i Formel 1 och den 322 för Kimi Räikkönen som därmed tangerar Rubens Barrichellos rekord. Och det är ju sannoliken en stor prestation att komma så långt att man har gjort 322 Formel 1-race, verkligen. Ja.
Så att fullföljer han, ja, kör han ett race till så är han alltså den mest erfarna föraren i F1-historien, vilket är ganska speciellt när man tänker på Kimi Räikkönen som alltid liksom har varit lite så här loj mot Formel 1, att säga, ja men det är kul att köra Formel 1 men det är ingenting som jag behöver, och ändå så blir han den mest liksom rutinerade av alla. Det säger någonting. Och dessutom så har han hoppat över 2 säsonger.
Mm.
Så det hade kunnat vara
betydligt fler,
35 till.
Just så, just så. Om Perez inte vinner i helgen så är han 2 på listan över förare med flest race utan seger. Nämligen 184 stycken. Ett mer än Nick Heidfeld då. Men Andrea De Cesaris är i topp där med 208.
Mm. Så det krävs då att han får köra åtminstone nästa säsong också för att slå det där rekordet. Men jag vet inte om man vill.
Jag vet inte om det är ett rekord man vill slå, nej. Man vill nog gärna bryta det där tidigare än så. Och det vore på något sätt lite ironiskt om han lyckades vinna ett race i år. Det är inte omöjligt trots allt. De har en bra bil. Skulle det krångla för Mercedes i någon av deltävlingarna som är kvar, vilket inte är någon katastrof för deras del rent poängmässigt, så skulle ju faktiskt Sergio Perez kunna vara en kandidat för att vinna. Och tänk om han gjorde det nu det här året som har varit så konstigt för honom. Han åkte dit på covid, fick avstå 2 race, fick för en gång skull riktigt riktigt bra material och har dessutom fått sparken. Det är ju mycket mycket märklig historia för Sergio Perez, och det skulle inte förvåna mig om han går och vinner ett race bara därför att.
Mm. Det var en så här Askungesaga, speciellt då att det inte alls säkert att han kör nästa år heller.
Nej, 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 det är ju ingenting som är klart än, och vi vet ju som sagt att McLaren flörtar lite med honom också då angående deras satsning i IndyCar, där de då skulle kunna tänka sig att ställa upp med en tredje bil då som Perez skulle kunna köra, vilket jag tycker vore en bra idé för Perez. Han har gjort så pass mycket racing i Formel 1, han kommer inte att komma så mycket längre än där han är idag, tror jag, rent resultatmässigt och prestationsmässigt då. Även om han skulle hitta någonstans att köra och det nya reglementet 22 skulle kunna erbjuda vissa möjligheter, så är det ju ändå, det känns som att han har nått vägs ände lite grann, och varför inte ge sig på en ny satsning. Men lite grann av det hänger ihop med vad hans sponsorer vill. Är Telmex fortfarande intresserade, eller de slantarna som kommer in bakom Perez, vill de synas i Formel 1, ja då blir han kvar i Formel 1. Annars blir det någonting annat.
Mm. Så kan man nog se det.
Just så.
All right. Du, jag tror podden är slut.
Ja, känns
det. Den blev långt.
Den blev lång. Har vi något att erbjuda i form av underhållande i våra sändningar under helgen? Något som du som planeringschef...
Formel 1 till exempel.
Ja, Formel 1 är i allra högsta grad.
Mm. Nej, men det kommer vara... stort fokus på Hamilton då, såklart. På ett förhoppningsvis underhållande och lite annorlunda sätt.
Vi hoppas det. Och vi kan glädjande konstatera att intresset för Formel 1 har varit stort i år. Sett till alla som kollar på oss och så vidare. Det tycker jag är kul att se att det är på det viset. Kan ju hänga ihop med att det har varit lite torka sportmässigt då, med allt som har varit inställt och så vidare. Men intresset är på topp.
Mm, det är det faktiskt. Mm. Och vi ses igen nästa vecka.
Det gör vi. Vi hörs i alla fall.
Det gör vi.
Ha det gott.
Hej då.
Hej.